Ja, Henrik, nu sitter vi här. Klockan är 4:05 en vår eftermiddag inne i april. Fortsatt, nu börjar det liksom läcka ut grejer för vårbudgeten. Regeringen ska ju lägga en vårbudget här inom några veckor. Och jag hörde senast idag om att solenergin skulle få mera, vad ska man säga, utrymme. Men det som har hänt mest är ju ändå kanske snacket om januariavtalet. Du har ju funderat på detta. Vi hann prata här. Du hade massa funderingar kring när vi satt och pratade innan här.
Ja, just det. Och det är kul att så här med lite mellanrum stämma av om vad som pågår i det här området. Och jag kan ju också bara som en parentes nämna att jag just idag har föreläst för våra studenter om energifrågor. Och det var en av de svåraste föreläsningar jag har haft att förbereda just för att allting rör på sig så himla snabbt nu. Alltså missar man ett års statistik på vindkraft så missar man kanske halva till, alltså 50% fel på hur
Ja,
mycket
alltså.
energi. Alltså det ökar från 15 ett år till 20 nästa år och så här, alltså i terawattimmar räknat. Så att det händer jättemycket nu. Vi är inne i en exponentiell utveckling.
Vi har ju pratat om det här tidigare, att det som händer idag, eller det som vi gör idag, att det inte är tillräckligt. Men så här tecken att det händer mycket, är det rätt takt ändå? Nu kanske vi kommer lite off topic, men jag tänker ju så här som vindkraften och statistiken där, byggs det ut i tillräcklig takt?
Man kan väl säga så här att nej, det gör det inte. Inte än. Men man kan säga att det finns en lovande tillväxttakt i hur det här byggs ut. Och vi har nått någonting väldigt spännande nu det sista året här, tror jag man kan säga att nu kan man med säkerhet säga att det går att bygga vindkraft utan subventioner. Så det är inte längre statsbudgeten som begränsar hur mycket vi kan satsa på vindkraft, utan det är marknaden kör på själv.
Det är det funkar att bygga ut på helt kommersiella
Ja.
villkor. Så att säga. Ja, men
Och det är rätt spännande. Det kan ju hända att det finns tillfällen när det ändå, alltså vi kanske ändå vill driva på ytterligare och det kanske betyder att man vill subventionera ändå för att vi tycker det går inte snabbt nog.
just det.
Men det har hänt någonting nu på detta område kan man säga.
Så, ja, vi får komma tillbaka till den här funderingen när vi går igenom, för jag misstänker att jag tänkte att jag ska utmana dig, tänkte jag. Vi ska prata, jag vill så himla gärna prata om januariavtalet och försöka härleda lite konkreta grejer från det. Och då tänkte jag att jag skulle utmana dig att välja någon punkt sedan jag har valt en punkt här som jag tycker att det är särskilt intressant. Men jag ska utmana dig också att lyfta någon särskilt. Men rent allmänt, 73 punkter har man kommit överens om, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Centern och Liberalerna. Vad tycker du om det?
Ja, alltså jag kan säga att jag jobbar ju med hållbar utveckling och en omställning av en snabb omställning till det. Och från det perspektivet så är det väldigt välkommet att jag räknade efter här lite att minst en tredjedel av alla de här 73 punkterna handlar direkt om hållbarhet. Och inom mitt område så är det kanske en fjärdedel av alla punkterna som handlar om transport och energi direkt så att säga. Och det innebär ju att vi får väldigt mycket av det som vi har bett om ett tag. Men man kan ju säga så här också att de här punkterna står på en agenda är bra. Men sen är det ju mycket av det som inte sägs hur mycket. Alltså det står att vi ska satsa på detta och vi ska satsa på detta. Men det måste ju också överföras till praktisk politik för att man verkligen ska få ut de här fördelarna som kan behövas då. Men som ett stort steg framåt att en relativt bred överenskommelse har kommit till stånd i alla fall. Och sen kan man naturligtvis alltid ha synpunkter på om att det skulle vara mer av det ena eller andra. Det har säkert många, men här är det någonting som man har lyckats komma överens om i alla fall.
Rätt många av de här punkterna har ju ändå, vad ska man säga, står det, särskild utredning ska tillsättas 2019 och sånt. Så det är ju inte många av dem som du säger är faktiskt hård politik. Yes, men en tredjedel av punkterna i januariavtalet då, som, vad ska man säga, kopplade till
Hållbarhet.
hållbarhet, mycket som handlar
I vid bemärkelse
om. Var det någon överraskning där som du tyckte att var?
kanske. Ja. Överraskning. Det var ingenting som jag inte tyckte alltså, som jag inte kände till eller som inte var, var lämpligt.
Nej.
Men kanske en överraskning att, att jag tycker det var sammanhang. Sammantaget så var det ju en, ett positivt steg framåt tycker jag. Att man kunde komma, få ner så många positiva saker på pränt då. Och bland, alltså en, ett stort, man kan säga så här, det är det positiva. Sen wildcard i det här, eller någon sorts osäkerhetsfaktor, är ju just att allt det här ska finansieras av en icke-specificerad grön skatteväxling, kan man säga. Och lite så. Så att där är vi lite, det är ju en stor osäkerhetsfaktor i detta.
Ja, den känns ju lite klurig, för jag tror att det är Miljöpartiet som har drivit fram den, framför allt den här gröna skatteväxlingen. Och det har ju kritiserats tidigare och så. Det är ju inga små pengar som ska till för att man ska kunna hantera alla de här.
Och innan vi får någon kritik på det, så det var ju inte bara skatteväxling utan det var ju också en skattereform, och det kanske innefattar annat än bara grön skatteväxling.
Ja, visst. Är det ju. Däremot har ju den här, jag kan ta på mig den att vara lite så. Den är lite knepig, för det är oftast där det blir mycket känslor i den här diskussionen. Ska man företagens villkor och sådana här saker att ställa om till andra maskiner, till exempel om det ska så att det ska beskattas högre med dieselmaskiner och så vidare och så vidare. Det är ju där det blir lite knepigt just i politiken, så jag avundas ju inte politikerna.
Man kan väl säga så här också, att en av de stora utmaningarna vi har sett det sista året här med de gula västarna och sånt i Frankrike, och finns ju även sådana tendenser i Sverige att man börjar ana en svekdebatt om att omställningen kan ju inte bara vara på de välbeställdas villkor, utan, och inte bara på städernas villkor, utan även på landsbygdens villkor. Och det blir väldigt viktigt hur man balansera en sån här omställning så att det verkligen hela landet kan leva. Och så, det tror jag. Och för att det ska få acceptans också. Och, där får man tänka till.
Om du skulle ta några, om vi skulle gå igenom några här, vi behöver inte gå kanske igenom alla, jag menar 23 punkter, en tredjedel som är kopplade till det området som vi pratar om. Men och jag frågade om det var några överraskningar, men du sa att det var ändå sammantaget ser liksom, alltså det ser ut som att man har fått en bredd av olika typer av saker.
Jag kan ju lyfta fram ett par saker här som främjar alternativ till bil i städerna. Det är ju en intressant grej, vi pratar bilpooler och liknande, som ju är en potentiellt viktig grej. Det kan också leda till problem i och för sig om vi säger så att alla som åker cykel idag börjar åka bilpool istället, då blir det snarare mer trångt i städerna. Så att när man inför sådana här saker är det väldigt viktigt med vilka styrmedel man har kopplat till det. Så att kanske att man kombinerar vissa zoner i centrala delar av städerna som där man bara vissa typer av fordon får finnas och så. Men det var en, tycker jag. Och sen kan jag kanske också nämna det här med att de lyfter fram behovet av att punktlighetsinvesteringar i tågsystem.
Ja, just det.
Att jag tror att det är väldigt viktigt att vi jobbar med det tågsystem vi redan har. Det tar ju lång tid innan vi har hunnit bygga ett nytt snabbtågsystem. Och vi har ju de närmaste decennierna ska ju den stora delen av omställningen äga rum. Så jag tror det är oerhört viktigt att vi satsar på det. Och man jämförde på nyheterna här nu för bara några veckor sedan, hur mycket eller hur lite Sverige satsar på underhåll jämfört med till exempel Schweiz och Japan som är satsar mest då. Att vi ligger en bit efter där. Och ska vi verkligen få till att folk vill åka mer tåg och så måste vi kunna lita på det.
Verkligen. Vi har ju det här eviga, till exempel den här växelproblematiken på vintrarna, som är på tal om Japan och så här. Då när Catharina Elmsäter-Svärd var infrastrukturminister, alltså under förra regeringens tid då, eller då moderatledda regeringen, då hade man ju ett samarbete med Japan där man bland annat fick låna en japansk tågväxel för att prova. För de har ju i vissa delar av Japan så har de ju ganska likt klimat som vi har här, med ungefär lika långa säsonger och lika mycket vinter och höst på det sättet. Och så här. Så jag undrar hur det gick med det. Om det är någon som vet så får man ju höra av sig till oss med japanska tågväxeln. Men ganska intressant, för att det finns ju mycket att lära. Men jag menar, alla de här, och det är intressant när du säger det här med att använda det system som vi faktiskt har, som är utbyggt rätt så bra. Det är klart att det finns kapacitetsbrister på många ställen, men det kostar ju väldigt många miljarder att bygga de här höghastighetsbanorna. Och ja, det kanske man har råd med, säger man, men just det här att kunna använda den infrastruktur man har. Jag har någon sagt att problemet, tycker jag, med tåg eller järnvägstransporter är att potentialen för energieffektivitet är så hög. Det är att om det skulle vara så att vi skulle köra, vad heter det, diesellok fortfarande bara, eller bara kol och sånt, att man inte skulle kunna elektrifiera järnvägen, då skulle vi inte behöva ha den här jättedyra debatten, om du förstår vad jag menar. Alltså att infrastrukturen är så dyr att både anlägga och underhålla, vilket blir svårt i sig, och det är svårt med trafiksystem som är tillförlitliga och signalsystem som är tillförlitliga. Men i och med att själva att den går att driva fram, driften av järnväg är så pass effektiv att man kan köra elektrifiering, man kan ha ganska låga utsläpp per transporterad personkilometer. Så det som är synd är att den potentialen är så hög kontra då den här jättedyra investeringen då, att om det skulle vara lika billigt att anlägga järnväg som att bygga vägar, då skulle vi inte ha den här diskussionen, då skulle man ju bygga järnväg överallt.
Du menar att det är en tröskeleffekt, ja, på något sätt, att även om man totalt sett vinner på att gå i den riktningen, så är tröskeln att ta sig över kanske lite högre?
Ja, den är ju betydligt högre än på andra infrastruktur. Mm. Så att i och med att den är så dyr fortfarande, själva järnvägsinfrastrukturen, så gör det ju att det går trögare i själva omställningen till järnvägssystemet, och att också satsa pengar på underhåll.
Det finns ju en del intressanta på sikt här, sån här med Hyperloop som vi har hört talas om, att det finns en 3-4 storskaliga satsningar på det i världen just nu. Men det tar antagligen något decennium innan man har kommit igång ordentligt, och det kanske tar ännu lite längre tid innan Sverige får del av det. Så det kanske blir en generation till efter våra snabbtåg eventuellt. Men annars så tycker jag ju att vi kan inte vänta på våra snabbtåg innan vi börjar och satsa på det, utan vi måste ju verkligen jobba med det system vi har. Kanske att vi kompletterar det med en del extra snabb eller extra dubbelspår och sånt, och då kan vi komma väldigt långt kanske.
Ja, visst, ja, verkligen. Om jag skulle nu tvinga dig att välja någon, om du skulle välja en punkt, om vi säger så här, att vi ska stryka alla punkter utom en från januariavtalet, vilken skulle du hålla kvar då?
Slutdatum för fossila bränslen ska sättas.
Okej.
Okay. De har dock inte sagt något datum, så det är ju svagheten med den punkten.
Ja, just det.
men jag tror att det blir, och sen skulle jag kanske inte lägga fram det så heller, för det låter alltid som en så stor förlust när man ska förbjuda någonting. Kanske har varit mer fördelaktigt att presentera det tillsammans med någonting väldigt positivt som man ska gå till, men jag tror att det blir väldigt viktigt för styrningen av hela den här sektorn att man till slut erkänner att, nej, men vi ska faktiskt lämna de fossila bränslena. Mm. Och när man väl har satt ett slutdatum så kan man ju göra sin planering utifrån det och börja styra om på olika sätt.
För det är väl lite det som är, om vi ska upprätthålla oss lite på den här punkten, det är ju det som är ofta problemet, att man förnekelsen sker ju så länge tills det, liksom, så länge det finns, man tror att det på pappret finns ett annat alternativ. Alltså många ställer ju inte om förrän krisen har kommit. Det är väl det som man har sagt, när det blir riktig kris, och det är väl det som är. Men om man skulle ha sånt mod att man skulle sätta ett slutdatum för fossila bränslen, då skulle ju inte det finnas något annat alternativ än att försöka anpassa sig till det.
Nej. Och det är ju också många städer och som gör detta redan nu, och landsdelar, regioner pratar om när de ska vara fossilbränslefria, kommuner gör det också. Mm. Så att det är inte nytt att göra det på den här nivån, eller kanske det är nytt att göra det på nationell nivå, men Kina pratar om det här nu till exempel, att man ska kanske förbjuda fordon som bara kan gå på förbränningsmotor. Ja, jag är inte exakt hur det har formulerats, vet jag inte, men man pratar om det här också, liksom förbränningsmotorer och fossila bränslen, att man börjar att begränsa det.
Men när man pratar om detta, enligt din erfarenhet, jag tänker på kommuner och regioner och sådana här, är de konkreta i sina målsättningar, eller pratar de mer på typ så här det har kommit seglat upp, det här med koldioxidbudgetar och sånt här också, där man säger att ja, men vi ska nå detta eller noll, netto noll och sånt.
Det har varit lite, om man får vara så vulgär, flummigt kanske ett tag, men man har kanske, ja, man har börjat i alla fall, man i vissa fall sätta ganska tuffa mål, men inte kanske preciserat hur de ska nås och sådär.
Nej.
Men det som händer nu också är ju att nu sätts det just sådana här koldioxidbudgetar för flera län och för kommuner. Och när man börjar jobba så, då är det ju lite svårare att det blir betydligt mer strikt då ju, eftersom om man sätter ett slutdatum så kan det ju innebära väldigt många olika totalutsläpp egentligen, beroende på vilken bana man har på vägen dit då. Om man har en väldigt brant minskning av utsläppskurvan så får man ju totalt sett en mindre utsläppsbudget jämfört med om man väntar länge och sen så minskar mycket på
Just det.
slutet då. Så att jag tror det är stor vinst att man pratar budgetar istället för slutdatum eller i kombination med
Just
slutdatum då. Så där tror jag att det är mycket vunnet egentligen just nu då. Och sen får vi, jag tror att det är mycket på gång nu att konkretisera. Vi jobbar mycket med detta i Blekinge nu. Jag är själv inblandad mycket både i regionens, kommunernas och länsstyrelsens processer som pågår just nu. Så det finns många som vill och jobbar åt för att skynda på utvecklingen här och det tycker jag känns positivt då.
Verkligen. Jag funderade på det här med, jag bläddrar lite i mina papper här. Jag tittar lite på punkter som jag skulle vilja lyfta upp. Om du nu, din tur skulle fråga, ja, men vilken punkt skulle jag inte vilja leva utan egentligen, eller vilken skulle jag inte, så är jag nästan mest intresserad, eller egentligen den som stack ut, var egentligen den som handlar om att stärka den biobaserade cirkulära ekonomin på något sätt. För mig handlar det väldigt mycket om att ändra mindset helt och hållet i liksom allting. Och jag läser ju in väldigt mycket mer än som står i pappret. Här jag försökte hitta den punkten här i det här 73-punktsprogrammet. 38 ska vi se här. Där, ja. Det står rätt mycket, men där talar man mycket om just det här med hushåll, att återvinna, återbruka, producentansvar av textilier och så vidare och så vidare. Alltså verkligen titta på hela livscykeln. Och den här livscykelanalysen, den återkommer i flera punkter också. Men för mig handlar den väldigt mycket om just det, alltså energi. För mig blir det väldigt mycket just resurseffektivitet och sådär. Så jag skulle, det är kanske min sån där
Det
punkt.
ena kanske inte utesluter det andra,
Nej.
för gör man det så minskar man ju automatiskt på fossila bränslen också.
Ja, så är det.
Så att många av de här punkterna samverkar ju och kanske bara i olika perspektiv med gemensam positiv effekt kan man ju säga.
Liten till, backa tillbaka till bandet till de här koldioxidbudgetarna. Det är första gången faktiskt jag hör att man likställer, alltså budget är ju ett väldigt ekonomiskt, alltså det är förknippat väldigt mycket med ekonomi, ordet budget. Och just att tänka i det som har varit en kritik mot omställningsarbete, mot folkhälsoarbete och så vidare, har ju varit det att man inte har sett den omedelbara ekonomiska nyttan. Så man ser inte det på halvårsbasis eller kvartalsbasis som man gör med vanlig ekonomi när man följer upp den, utan landstingen har ju haft det här gisslet att de kan ju räkna exakt hur mycket vården kostar, hur många piller man har stoppat i någon människa och sådär, men man kan inte räkna hem fördelen eller den nyttan längre fram om att de har en bättre hälsa och mår bättre och är mer produktiva och sånt här. Men just det här med koldioxid, men handlar det alltså då om att man som en region eller en kommun, man sätter ett liksom maxtak, det här är det som vi har råd med
Nej,
koldioxid? Nej.
det är lite missvisande där, för budgeten står för hur mycket koldioxid vi tillåter oss att släppa ut.
Ja, just det. Så det
Så det har inte med pengar att göra
nej, utan jag menar just att
i direkt bemärkelse. Däremot så kan man ju sen koppla en peng på det. Liksom
just
att,
det.
för att om vi vill uppnå den här utsläppsbudgeten då på scenario 1 så kommer det att kosta troligen så här mycket. Och sen kan man välja ett annat scenario
Just det.
med kanske lite annan val av åtgärder och då kostar det någonting annat.
Ja.
Så att, men det har ju kanske lättare att koppla det till pengar när man har ett budgettänk även på utsläppssidan.
Ja, precis. Det var det jag tänkte med, att man har liksom maxutsläpp i ton per region då, ja, och sen får man inte då alla saker. Man måste se till att man inte...
Det som är bra också är att om vi har ett, om man börjar liksom, de som har gjort det här då från Uppsala universitet och Ramböll som har gjort den här studien som detta bygger på, de började med världen i stort. De började från Parisavtalet och IPCCs rapport. Och så där finns det en budget för vad hela mänskligheten får lov att släppa ut de närmaste 100 åren eller något sånt för att hålla sig inom 1,5 grader och 2 grader och så vidare. Och de började där och sen så bröt de ner det per region och per land. Alltså, OECD och andra länder kan man säga. Och sen Sverige inom det då. Mm. Och... De tog till och med hänsyn till att Sverige är ett relativt rikt land som har släppt ut mycket tillsammans med många andra nu rika länder tidigare. Då. Så att om man säger att allt utsläppsutrymme som hela världen har så kan man ju fördela det per person. Då tog de lite höjd för att Sverige kanske inte ska ha lika stor rätt som de fattigaste länderna idag då. Så då tog man Sveriges budget och halverade den ungefär av rättviseskäl och egentligen för alla andra industrialiserade länder också. Då. Så tänkte de och byggde in det och då fick man ut en budget här. Då. Mm. Och vi har ju haft ett liknande tänk tidigare, men vi gjorde ju så då att vi räknade ut per person. Och sen sa vi att Sverige behöver nog vara snabbare än så eftersom... Vi är ett rikare land, men då å andra sidan så hamnar man på ungefär samma punkt till slut. Då. Mm.
Men om vi tar om det allra mest konkreta, om man tittar på Blekinge i dagsläget, om vi tar utsläppen idag och så säger vi, vad borde vi vara om 10 år så att säga? Hur mycket procentuellt ungefär borde vi ha för att kunna, om vi ska leva upp till målen i Parisavtalet till exempel?
Jag vågar knappt säga det.
blir det för skrämmande eller?
Ja, jag skrämmer nog igen någon. Ja, men jag kan säga så här, vi räknade på det lite. För att en enkel minnesregel är att vi måste ungefär halvera utsläppen vart fjärde år. För att hålla oss inom 2-gradersmålet.
Okay.
Och det är egentligen, och då så undrar man så här, men var det inte 1,5-gradersmålet som Parisavtalet handlar om? Jo, men nu är det så här att för en 5 år sedan när jag räknade på det här, 4-5 år sedan när jag räknade på detta, utsläppen har i princip stått stilla sedan dess.
Just det.
Och i och med det så har vi har börjat bränna en stor del av den här budgeten som vi hade för att kunna hålla oss inom 1,5-gradersmålet. Okay. Och många av de scenarierna i världen då som pekar på att vi ska nå 1,5-gradersmålet, de räknar med negativa utsläpp. Mm. Att vi ska klara av att fånga in koldioxid också. Och det finns det en hel del projekt igång. Och jag är själv också lite inblandad i tittar lite på det också för våra projekt här. Mm. Men det är inte säkert än att vi får det att funka tillräckligt snabbt. Så då har de som räknar på den här budgeten, då har de inte räknat med det.
Nej.
Och därför blir det väldigt kraftig minskning.
Ja, precis, i själva, istället för att man kan väga upp det då med att låsa in utsläpp. Så då, ja, men vad blir det då? Vågar du säga någonting?
Ja, men ungefär 80% eller sånt på 10 år.
Okej, okay. Så att om jag på 10 år, då behöver jag alltså bara ha kvar 20% av de utsläpp jag har idag. Som person.
Det låter ju omöjligt. Ja. Men om vi säger, ska vi ta det på 3 nivåer?
Okay.
Ska vi ta det på den individuella nivån? Eller 2 nivåer kanske. Yeah. Individuell nivå och på regionens nivå.
Yeah.
Ja. Om vi säger på individuell nivå, hur ska man kunna minska sin utsläpp med 80%? Ja, man skulle ju kunna minska sitt köttintag till exempel. Det är ju lite som att svära i kyrkan och jag själv har minskat lite kan man ju säga. Det sista året här har jag faktiskt tänkt på detta och minskat det lite, men
det är svårt.
Det är svårt, ja. Ja, får erkänna det. Men det är en sak. Man kan ändra på kosten lite. Det är ungefär 1/3 av våra utsläpp som kommer från kosten, kan man säga. Och sen ungefär 1/3 kommer från transporterna. Där kan man klippa väldigt mycket genom att man kan börja byta till elbil. Eller, och då, om man dessutom kan skaffa sig solceller och ta en av de här andra stora bitarna som handlar om uppvärmning och sånt. Och ansluta sig till förnybar fjärrvärme och sånt. Så kan man ta bort väldigt mycket. Och då man når väldigt långt med skaffa sig solceller eller vindkraftsandelar till exempel. Och bor man i ett hyreshus eller i en bostadsrättsförening så kan man ju tillsammans. Det är lite svårare i en hyresrätt i och för sig, men för där har man kanske inte så stor påverkan. Men man kan faktiskt skaffa, vem som helst kan skaffa vindkraftsandelar eller solcellsandelar till sin egen elräkning. Och där kan man skära bort en del. Och transporterna, det kommer snart att vara billigare att skaffa elbil än att skaffa vanlig bil inom bara några år. Och sen så kommer solcellerna nu. Vi tittar ju på statistik här nu, precis när jag förberedde mig här under helgen för den här föreläsningen skulle hålla, konstaterar vi att solceller har blivit, det har länge varit dyrare än vindkraft. Nu är de nere på ungefär samma nivå i världen i stort. Just det. Och det är betydligt billigare än till och med kolkraft numera. Så att vi har en dramatisk minskning de senaste 10 åren på solceller. Alltså mer än 90% minskning i kostnad. Och det kommer fortsätta att minska. Så att de här sakerna som man kan göra för att skära i den här budgeten på individuell nivå. Det är att byta till elbil eller till en förnybart driven bil. Mm. Och troligen till lägre kostnad än den man har idag. Man kan också kanske gå med i en bilpool. Det är kanske ännu bättre. Om man nu inte har behov av bilen dagligen. Så kan man kanske göra det och dela med en med andra och så här. Och sen som sagt kosten. Om man åtminstone kan äta lite mer närproducerat. Och lite mer, grön mat så att säga. Så gör man en stor insats där också. Och sen är det ju den allmänna konsumtionen. Och utlandsresor med flyg. Det har ju kommit här med flygskam. Ja. Men jag är väl inte den som tycker att man... Alltså det finns... Det är lite tveeggat svärd där att gå framåt med skam. Jag tror att det är inte den... Det är snarare bättre att vara stolt över att man gör någonting som man tycker är bra och är stolt över det. Mm. Än att man ska motiveras av att man ska... skämmas. Alltså, ja. Jag tror att det är bättre att vi tar fram väldigt positiva saker som folk vill.
Ja, visst. Ja, men så, det håller jag helt med om också. Och så. Men om man tittar på regional nivå då?
Ja, regional nivå, ligger vi ju bra till på det viset att vi har ett par stora bioenergi framställare här som Mältan i Bubbetopsområdet där i Karlskrona. Till exempel, men framförallt Södra Cell då i Mörrum som är en jättestor anläggning. Och det, just det här biobaserade ekonomi, det kommer troligen att växa fram kombinat av olika anläggningar kring de här stora biobränslebaserade anläggningarna. Vi pratar om kanske, vi pratar om industriell symbios, ja, alltså att de tillsammans, så att ungefär som vi har ett raffinaderi på västkusten kring oljeimporten då. Så kommer vi kring de här biobränslebaserade anläggningarna kunna bygga upp kombinat av olika produkter, då, bränslen och energi, värme som man då liksom samutnyttjar och utnyttjar resurserna mycket mer effektivt. Man kanske till och med kan samla in koldioxiden från anläggningar i framtiden då, och på det viset sänka utsläppen då indirekt.
Ja, spännande. Södra i Mörrum där, de kör ju ut överloppsvärmen i fjärrvärmen till exempel, vilket är ett väldigt ett bra sätt att ta vara på.
Så det är en viktig poäng för regionen då. Sen så är den stora biten transporterna då. Och där, alltså jag tror ju att den allmänna utvecklingen kommer gå till att det blir billigare med förnybar energi och förnybara bränslen. Det är till och med så nu att det börjar bli lönsamt att producera syntetiska bränslen av förnybar energi. Alltså att man genom elektrolys av vatten med solenergi och vindkraft kan ta fram ett syntetiskt bränsle som bilarna kan gå på. Så att om vi tänker oss en fortsatt utveckling i den här riktningen då, så om några år så kanske det helt enkelt inte lönar sig att köra hit oljan längre. Utan vi får helt enkelt sluta med det. Det är mer lönsamt att bara producera våra egna bränslen här uppe. Dessutom är det ju säkerhetspolitisk och handelsbalansmässig synpunkt mycket positivt då.
Mm.
För ett sådant system som nu i de här tiderna när vi börjar oroa oss lite grann för vårt försvar och sådär. Det finns få saker som gynnar försvaret så mycket som att vi skulle vara helt oberoende på energiområdet. Ja. Och dessutom kanske ha ett system som det finns det energi i varenda hus. Så går det i princip inte att slå ut.
Nej.
Utan då det finns ingen central anläggning som man kan sabotera.
Precis.
Så det är också en
spännande. Ska vi göra så? Jag tycker att vi nöjer oss där för idag. Så kanske vi ska ta sikte på nästa gång. Du sa någonting spännande här i det var ju det här vi pratade om, det här med att ta tillvara egentligen ha negativa utsläpp och så här. Så vi kanske ska spara den karamellen till nästa gång och fundera lite. För jag hörde idag till exempel att, vet du vad, om jag säger siffran 350 miljoner, just det kan ju betyda en dum fråga tänker jag på nu, men siffran 350 miljoner, vet du i vilket sammanhang jag hörde den siffran nämnas idag?
Jag tänker bara på 350 ppm, men det är något helt annat.
Ja, det är något annat. Nej, 350 miljoner, det är antalet gran- och tallplantor som planteras varje år i Sverige.
Mm-hmm.
Det låter ju som att det är ju 30, om jag inte räknar helt fel nu så är det väl 10 miljoner invånare i Sverige ungefär.
Mm.
Det motsvarar 35 plantor per invånare i Sverige som planteras varje år. Och så här, så det är ju en massiv, vad ska man säga, vad heter det? Ja, precis. Kolsänka tänkte jag säga, men det är inte samma sak.
Bara vara lite försiktig när man resonerar kring det. För jag har, när vi tittar på det här med hållbart skogsbruk och det här med att för det som man kan lura sig, om man till exempel säger att nu ska vi öka mängden biobränsle i Sverige ett visst år och vi ser till att vi planterar 35 plantor för varje träd vi har ner. Men det är bara det att vi hugger ner ett träd som har vuxit i 100 år.
Ja.
Och då försvinner det jättemycket biomassa där. Alltså vad det nu kan vara i ett träd, jag vet inte om det är ton. Det vi pratar ton i alla fall.
Ja, precis.
Och så sätter man till 35 plantor som väger ett par gram.
Ja, visst.
Den där biomassan är ju inte tillbaka igen på många år.
Liksom. Det är någon, en generation i alla fall. Liksom,
ja, så att vi kan lura oss till att ta ut för mycket biomassa så att den här positiva klimateffekten kanske inte kommer förrän om 20 år.
Nej.
Så att vi får vara lite uppmärksamma där så att vi inte lurar oss helt enkelt.
Nu när de stoltserar med 350 miljoner planterade träd så får vi säga då, men ni får hugga ner bara färre. Nej, vi får se.
Liknande där som man säger på koldioxid. Vad är koldioxidbudgeten på det här kan man säga till de som gör detta? För att det som skulle hända om man börjar hugga ner väldigt mycket momentant och att man skulle faktiskt stämma koldioxidbudgeten.
Ja, man släpper
det. 20 år.
Man frigör ju väldigt mycket. Mm. Då, precis som du säger, innan de här 35 plantorna har vuxit till sig. Hälften har ätits upp av älgar och sen resten kanske då behöver de här i alla fall 10 åren för att ersätta det här ena trädet då kanske i biomass. Yes, tack för idag Henrik. Spännande som alltid. Och så ska vi också, du träffade ju en massa, himla massa spännande människor. Eller du träffar ju människor hela tiden. Men du har ju intervjuat en hel del människor under det senaste året framförallt. Och sånt. Så vi har ju en guldgruva av bra funderingar från smarta människor också som vi portionerar ut vart efter här.
Så det ska bli spännande.
Mm.